you have all the answers? No? Well, they do. You are listening to the most fabulous technology podcast around. The Mouth Modem. I mean the Mother Modder Mower. Mooter Mudder Meat. Or whatever it's called.
Ola, vill du ta den här?
Ja, det kan jag göra. Nu ska vi prata om lite trender inför och under hösten 2000. Vad är det för år egentligen?
15 år.
Det är jobbigt det här med år. Jag ser skadad att jobba på Microsoft. Man så här, vad är det för år på riktigt och vad är det för fiskalt år? Och så här, det kanske är... Kanske är 2016 kan jag tänka nästan, men det är inte
riktigt. Det säger ju en del om hur jävla bra trendspaning man kan ha när man liksom, ja, men potentiellt skulle kunna säga 2016.
Ja, men vi ska helt enkelt prata om vad som händer under hösten i IT-världen.
Ja.
Och det blir ju såklart kopplat lite till vad just vi tre håller på med. Så, ja. Så jävla trendkänsla är vi inte, utan vi pratar helt enkelt om oss själva.
Eller? Du menar att du inte kan allt överallt? Och det är du, Ola. Du är här.
Ja, Ola jobbar som teknisk evangelist på Microsoft.
Ja, du kör med titel idag, så det ska
det
vara.
Ja. Men det kan ju vara en bra början på den här lilla poddavsnittet.
Jag trendspanar utifrån det perspektivet.
Ja, exakt.
Och vem är du då?
Ja, men då kan jag säga att Jimmy Hurtig jobbar som generell Microsoft-tekniker. Framförallt inom Microsoft Services.
Just det, ja.
Ja, du är en produktivitetsnisse.
En produktivitets-TSP som det så fint heter, Daniel Sörlöv. Ja, Office 365 och moln, det är det jag går igång på.
Så vad händer inom produktivitets-Sverige just nu? Vad är det för projekt som pågår där ute?
Det som är jäkligt hett nu, det som jag ser hos alla kunder, det är det här. Alltså för mig är det inte, känns det inte som en nyhet på något sätt egentligen, men det är att jobba överallt, på riktigt. För nu börjar det finnas ett tekniskt stöd som faktiskt gör att man kan göra det. Har vi tittat på förr, då har det varit mycket, jo men du kan VPNa in till kontoret. Men det har ändå inte varit så här, det har varit knepigt och jobbigt. Så här, nu börjar vi få verktyg, både på mobilen och det kvittar då om vi sitter på en Apple eller en Mac. Eller, ja det är i och för sig samma sak, men oavsett vad du sitter på för device. Och du kan ändå jobba, du kommer åt samma program och...
Man har gått lite från att man har pratat, det är lite på riktigt nu helt enkelt.
Ja men det känns faktiskt så. Och det känns som att man pratar mycket även i traditionell industri och sådana här saker. Hur ska man applicera de här modellerna? Hur ska vi få det att funka hos oss? Att gå från 9 till 5 modellen till, för jag menar, står man vid ett löpande band så är det ganska svårt att vara mobil då.
Mm.
Absolut. Jag kan... som anknytning till det du precis sa, så många av mina kunder har istället, eller rättare sagt kunderna som har projekt nu inför hösten, är sådana kunder som har väldigt, väldigt många mindre kontor.
Mm.
Och därför känner kanske suget att vi vill bli av med huvudkontoret inom liksom, citationstecken.
Ja, men precis.
Vi vill vara att alla ska vara mobila användare och att serverrummet är någonting som bara finns tillgängligt oavsett vart man är.
Mm.
Så där tittar vi mycket på
decentralisering.
Exakt. Och där är ju utmaningen för samtliga. Hur får vi bort all utrustning som inte ska vara på huvudkontoret längre?
Hur
får vi våra leverantörer av affärssystem och så vidare att ha dem en molnlösning? Eller ska vi virtualisera den servern, kasta upp den till exempel Azure? Så det är nog det som står främst på min agenda nu framför hösten i alla fall.
Mm.
Som jag ser som en trend i den bemärkelsen.
Vem var det som sa demokratisering av IT? Men det är det handlar ju om, liksom, det här att få bort... förut har vi haft någon nisse på HK, eller där VPN-server nu har stått placerad.
Ja, men exakt.
Det är där.
Precis.
Ja, vad säger du då, Ola?
Nej, men det finns väl mycket att säga såklart. Jag har ju jobbat mycket liksom, med våra molntjänster också såklart, liksom, infrastruktur i molnen och grejerna. Och det är väl lite samma sak där. Redan senaste året eller de senaste tiden så där har man väl känt att det också har gått. Att från att det kanske bara har varit intressant för dem, för nya bolag. Det har varit mycket liksom en startup-grej det här, liksom, att man har lagt sitt datacenter hos Amazon eller hos Azure och så vidare. Att man har gått, så, och det är den typen av företag som kanske inte har haft någon egen infrastruktur. Det är de som har nyttjat infrastrukturen i molnet. Och där har man väl då är ju vi nu snarare i, eller vi har ju många dialoger nu med liksom stora, gamla, traditionella bolag som har en massa eget, men de ser ändå liksom nytta med att så här, ja, men vi kan också lägga grejer där och liksom där. Vi snackar mycket om hybridlösningar och sånt där. Mm. Och det där har blivit mycket, ja, har ju börjat bli lite på riktigt. Mm. Att även de bolagen som kanske har tyckt så här att nej, men vi gör det hellre själva och vi har våra datacenter så de funkar så här och så här. Att man har varit lite, ja, man har velat ha det så. Men även, det finns ju nästan inga bolag i dagsläget som inte fattar att så här, det är klart att det finns nytta liksom med den här skalbarheten och så vidare. Mm. Sen tycker jag också det är lite intressant hur man liksom i de diskussionerna också går, man börjar röra sig bort ifrån det här att man liksom snackar pris och att det ska vara, att man främst anledningen till att man börjar kolla på molntjänster och infrastruktur, det är inte för att det är billigare. För att det är inte alltid det är.
Nej,
liksom, så att den, nej. Jag tycker heller inte att det är så intressant. Så säger många såklart, man vill inte snacka pris, man vill snacka nytta, bla bla. Mm. Men på lite så är det på riktigt, för att det är många, i början när man börjar prata om de här grejerna, då är det väldigt mycket fokus, eller de man träffade var väldigt så, vad kostar det?
Ja.
Liksom, är det, jaha, kan man då få liksom samma server som jag har här, kan jag köra den i molnet istället och så blir det 10% av priset, ja, mycket billigare. Och så här, ja, det är inte säkert, det kanske inte är, faktiskt är billigare liksom. I vissa fall är det till och med dyrare, för att du har en server som står där och tuffar. Och ska du ha samma server som står tuffa dygnet runt i Azure, det kanske är liksom, det är inte billigt, det är inte säkert att det är billigare.
Nej, men där är ju en viktig trend det där.
Att men däremot att man liksom istället, så att det istället en, alltså anledningen till att man väljer molnet måste, är ju nu för tiden, eller man börjar i alla fall hamna i det, att det, liksom, det är någonting annat än priset, utan det är så här, ja men fan vad gött att slippa liksom garantera drifttid och exakt, liksom vad gäller säkerhet och datasäkerhet och ja, ganska nice att, att den där datan faktiskt finns på lite olika ställen och jag behöver inte bygga min egen lösning för redundans och även kring skalbarhet och sånt där. Så man börjar snacka, jag tycker i de dialogerna tycker jag det är mycket roligare att ha sådana diskussioner också. Det blir mer fokus på funktionalitet än på pris. Mm. Och det tycker jag är liksom någonting också som har hänt på sistone.
Ja, men där tror jag som du sa det här initialt, så tittade man på vad kostar den här coren att köra. Jag har en 4 GHz wada. Vad kostar det att köra den i molnet? Men nu pratar man inte om det, för nu pratar man om mer kapacitet än man faktiskt använder. Så man har ju inte så mycket tomgång.
Nej.
Och det tillsammans med att man har pratat ut om legaliteterna kring det. För jag tror nu har man utagerat de flesta så här frågetecknen som fanns. Det är klart att det finns ju alltid nya frågetecken, men någonstans så, ja men molnet.
Lite, ja, det känns som att precis det juridiska, det undgår väl inte någon att liksom, vissa kommuner har hamnat i clinch där och Datainspektionen har sagt si och så och så vidare. Men nu när allt det där är utarbetat.
Och sen för min del så också, det vet jag att du också jobbar med en del, men då, jag tycker också att det som också verkligen har kommit igång på riktigt, det är hela den här tanken kring vad vi liksom ganska länge nu har kallat för privata moln och som man ibland tyckte var lite, ja, flummigt, vad är det eller så vidare. Men det man liksom då, det är samma sak inte med pris, men det är såhär, ja men såhär, automatisering, självbetjäning, liksom skalbarheten sådär, att såhär, man vill att sina egna datahallar ska funka så som man upptäckte för ett tag sedan att Amazon eller Google funkar. Fan, det här var ju nice.
Ja, men
man startar en ny server så här, fyller i ett formulär och bla bla. Och man vill att det ska vara så hemma också.
Mm.
Och det har ju verkligen kommit igång på riktigt. Att så här, man bygger automatiserade privata mål. Mm. Och det är liksom inte bara snack längre. Nu gör man så på riktigt.
Absolut.
Så det är, just inom infrastruktur så är det en stor, alltså automatiseringsbiten liksom.
Mm.
Handlar det mycket om att liksom bygga någon sorts
och även där
molnportallösning ovanpå sin hårdvara.
Ja, exakt. Och där kan man ju också falla tillbaka på att det kanske inte är helt nödvändigt att bygga en sån lösning in-house, eftersom det fundamentet redan finns hos en cloud provider oftast.
Mm.
Om man inte vill ha det väldigt, väldigt unikt för bolaget där. Men det beror helt klart på vad det är för bolag och vad de har för behov.
Så är det.
Men då har vi här i intelligenskommittén, vi har då kommit fram till att det här med molnet, det är det som är höstens stora trend.
Ja, vilken chock.
Men stoppa pressarna.
Nej, det är väl, men än en gång, det är ju fortfarande väldigt många som alltså de flesta har förstått att molnet är någonting som alla pratar om och vill veta mer om, men det är ju säkert fortfarande väldigt många som inte alls har en aning om vad som kan ingå där.
Mm.
Men man blir lite skadad av liksom att jobba i en så här, den bubblan man jobbar i, där man så här alltid ska liksom hålla på med nya grejerna och bla bla. Och det, jag tycker liksom varje, jag tycker alltid det är lika roligt, även när man har jobbat på andra företag så också håller på och snackar, ah, men nu kommer det här nya, du, du. Och det är jag tycker alltid det är lika roligt när man så här, 2 år senare ser att det är på riktigt. För att man är alltid ute och snackar och liksom
promotar,
tycker att det är kul och liksom säljer in och liksom förklarar och så vidare. Och så tycker man så här, men vad fan, kom igen då, vad segt det går liksom. Men sen så här, 2-3 år senare, bara, nu är det på plats. Och jag tycker alltid, jag gillar den känslan fortfarande att man så här,
ja,
fan, kul så här, nu är det på riktigt liksom. Och det var ju, ja, men det var ju det här vi pratade om för 2 år sedan. Liksom.
Ja.
Utan att liksom, det är inte, ja, men det är kul.
Förhoppningsvis så kommer det gå ännu snabbare här framöver. Alltså när man kommer till ett release-tänk som är lite mer, eller vad ska evergreen?
Evergreen.
Har man väl kommit in i det tjänstetänket som man liksom nu är med Windows och allting, då är det klart, liksom, då kommer det inte ha så mycket, kommer vara ganska svårt att sätta stopp för det flödet.
Ja,
fram tills nu har det varit ganska lätt att säga, nu har vi byggt något, stopp,
ja, precis.
Det väntar vi 5 år, men det blir svårare och svårare att liksom sätta
den
upp
de skyltarna. Den här diskussionen är jättebra, jag har suttit faktiskt med flera såna här change management organisationer,
ja,
och de känner sig lite nervösa just nu, vad ska vi ta vägen, hur passar vi in? Och då, jag använde faktiskt en liknelse bara häromdagen när jag
sa... kopplat till IT och liksom alla de här
ramarna. Ja, men exakt.
Liksom hur man är van, hur man ska.
Och jag sa det, för när jag var liksom change management så måste man ändra sig till att vara någon consequence management eller follow-up management. Att man liksom tittar på vad var det som hände och hur påverkar det oss.
Ja, men att man snarare handlar med någon sorts konsekvensanalys. Eller så här, nu kommer det här hända, det innebär... Och
ja,
att man liksom kan vara ute och förvarna och förbereda. Och liksom.
Men det jag tycker är bra där, det är att precis som molnet har låtit våra IT-tekniker kanske ta bort fokus från hårdvaran till att faktiskt titta på processer och så.
Mm.
Så samma sak med change management, för det har ju varit en sån här IT-grej där man har tittat på hur förändrar vårt IT-tänk. Nu kan man titta på, ja, men de här nya verktygen vi fick, hur förändrar de vårt arbetssätt?
Mm.
Och så kan man liksom få change management fast det blir i ett nytt perspektiv. Det tror jag också kommer att vara en diskussion som, nu när man har accepterat många av de här evergreen-tjänsterna, det är både Office-paket och det är operativsystem går ju den vägen, oavsett vilken plattform man ligger på egentligen. Så evergreen är ju, ja, det är vägen framåt och nu måste ju organisationer, stora som små, hantera det.
Ja, det är stökigt att skriva en sån här change request.
I efterhand, ja.
Nej, även innan skulle jag säga. Vi vet att den här produkten kommer att uppdateras enligt liksom standard evergreen eller vad man nu säger, liksom, på 3 veckors basis, jag vet inte. Och så får man skriva det, ha impact, severity, rollback plan, bara, nej, alltså det här händer ju bara.
Ja.
Och sen så, ja, det är ju att titta på konsekvenserna i efterhand när det redan har åkt ut, den är ju också svår.
Det beror ju lite på om man pratar om för konsekvenser. Tror jag. För det var ju här i somras som det var någon hackare som lyckades hacka bilar. Kommer ni ihåg det?
Ja, Jeep och Chrysler.
Ja, men de stoppade ju bromsarna. Eller hur var det?
Någon sån, eller stängde där... av och bromsade. De kunde göra vad
som helst. Precis. Det blir ju lite roligt för att det som hände var ju att de fick ju ta tillbaka alla de här bilarna. Och, för det enda man inte kunde göra i remote var ju tydligen att uppgradera och fixa det här felet.
Mm,
det kunde man inte göra i remote, men allting annat på något sätt. Och där har vi ju precis den här tankevurpan att jo, men de har ju tänkt skitsmart egentligen att vi ska kunna kontrollera bilen och vi ska kunna liksom se hur systemen mår och sådär.
Mm.
Men vi tänkte inte riktigt på scenariot, hur gör vi i nästa steg?
Jo, de måste åka egentligen serviceverkstad och betala pengar för att fixa grejer.
Ja, det är inte sammansvärjningen, verkstadssammansvärjningen, men det ligger väl något i det kanske.
För de där hackarna hade ju, det var ju om jag säger snälla hackare, de hade ju hela tiden påpekat det här för bilindustrin att det här kommer att ske.
Mm.
Alltså vi kommer kunna göra det här mot era bilar om ni inte skärper till er.
Ja, men det var någon sån här, inte bara bilar, det var någon skateboard också, eller någon sån här longboard eller vad de heter, så här el... Det finns ju så här el-skateboards.
Ja.
Nu sitter det någon där ute som är skitförbannad på mig för att jag inte kan tekniska termerna här, men det är någon sån här variant med liksom en liten motor på grejer som kör via BLE eller vad det heter, så här Bluetooth Low Energy.
Det är som är tillbaka till framtiden helt enkelt.
Ja, det var men det är inte sånt.
Nej, men det är nästan. Ja.
Lexus men, har en sån i och för sig.
Det var ju samma grej, liksom. Där kom man också på det. Hey, shit, det finns inget skydd där. Och då säger tillverkaren där, men det är ju, man måste ju stå inom 10 meter eller vad det är.
Okay.
Ja, det är väl någon som har uttalat som, eller någon sån allmän grej. Men alla företag är ju mjukvaruföretag nu för tiden.
Ja, ja.
Så alla företag sitter ju och skriver kod på ett eller annat sätt. Och det är lite svajigt.
Ja, det kan det ju definitivt bli.
För det är med de rena mjuk, inte ens de rena mjukvaruföretagen vet ju riktigt hur man skriver kod.
Nej.
Nej, men det är...
Så det här med buggar finns ju alltid.
Ja, absolut.
Och det... Så att plötsligt ska biltillverkarna sitta och där de gjort länge i och för sig, men...
När
vi är ännu mer fokus på det här.
Det har ju inte varit exponerat på det sättet.
Vis av erfarenhet så är ju liksom... Alltså mjukvara och kod, liksom, det är ju alltid... Det tar ju ett tag innan det funkar som det ska.
Ja, men på bilar har man ju haft det här med CAN-bus-protokollet och liksom mellankomponenterna. Ja. Men då har ju alltid krävt en fysisk kabel. Nu var ju liksom skiten uppkopplad till nätet. Och där det blev...
Och det är ganska komplexa system, liksom. Det är inget...
Jag vet inte.
Det är inte 100 rader kod.
Alla såg ju bara problem med det här. Jag såg ju bara möjligheter. Jag såg ju liksom, kan man kolla upp allting med bilen och liksom såg hur verkstäderna kan jobba mer proaktivt. Då kan man ju liksom sälja något paket. Så här, vi monitorerar din bil löpande. Vi kollar, men då blir det omsatt så mycket utan Chryslers medgivande. Mm. Liksom. Men nu kommer väl det att täppas till, så man måste gå via deras system då. Så att, jag såg ju open source platform for cars, typ sådär.
Mm.
För det är lite grann som du var inne på det med sammansvärjning, att man måste åka till verkstaden för att liksom fixa det här. Att det finns ett självsyfte i att de inte vill uppgradera. Jag vet inte om det är så, men ibland känner man ju det många gånger.
Mm, kanske.
Så,
Jag såg att de två hackarna, de är nu med anställda av Uber. Deras teknik och
det är det så?
Ja, såklart.
Mm.
Så att,
ja, där har vi nog någon som vill automatisera körningar.
Ja.
Just det.
Ja. Det är nog rätt skönt.
Ja, det är hela så här, egentligen hela, det är liksom, det är internet of things det här liksom. Mm. Om man ska koppla det till någon så här.
Det är också
megatrend. Alltså,
det börjar liksom, också
allting är uppkopplat. Det är bilarna och det är prylarna och liksom.
Mm.
Är någon av er som har testat det här car to go? Det här, smart car.
Jag försöker se ut som ett frågetecken, men det förmedlas inte speciellt bra. Nej, jag tänker på när vi spelar en ljud här.
Det är en tystnad, kanske bevisade.
Ja.
Någorlunda.
Jo, men det är att det finns bilar utställda i stan.
Ja.
Och så kan man,
lite
säga,
överallt.
Och så kan man säga, jag vill ha den här. Och då betalar du för den. Och då känner de av när du är nära den bilen. Och då låser de upp den.
Ja, eller...
Så, och så kan du hoppa in och köra. Ja. Och när du är klar så bara, nu är jag klar. Och då så payas där du har kört liksom.
Precis.
Och då... Hur fan hanterar de så här skador och sånt där?
Ah,
kommer det ut då någon liten smörk där? Kolla ju.
Nej,
jag har lärt ner att kolla på det. Så att det finns ju bilar i stan liksom. Ja. Så här, lite parkeringsgarage. Lite, man kan parkera var som helst.
Alltså,
Så bara, men jag parkerar här, nu är jag klar. Och då står den där. Och andra folk bara, där står den bilen, tar jag.
Mm. Som NK-garaget har ju ett helt plan för car to go. Där det står en värld liksom, och hyr ut dem. Och sen så är det så där. Man ställer dem någonstans där det känns... Nu är jag klar med en.
Det är ju en häftig trend.
Och jag tror att du slipper betala tullavgifter och sånt där. Ja. Det är sånt inkluderat.
Man slipper betala parkeringsavgifter.
Ja, just det. Det ska så vara också.
Men det där är ju faktiskt en trend på riktigt. Som man kanske inte tänker på. Men just sättet att betala och konsumera tjänster. Från att ha gått... Att köpa och äga, att ha en CD-skiva till abonnemang.
Mm.
Och nu börjar vi till och med lämna abonnemangsträsket bakom oss och istället gå till usage.
Ja.
Det är när du faktiskt använder någonting, då pröjsar du för det.
Och sen, det är mer... Ja, men det hänger inte riktigt ihop med kort och gott. Men det känns lite som att det är så här lika. Men du har Uber då som liksom så här taxibilgrejen. Airbnb, hela hotellgrejen som de håller på liksom att strypa till nu, känns det som. För att i massa länder har de börjat göra det här olagligt.
Det är så dumt.
Och att det är samma sak i Stockholm, så är det ju så här, fast man får faktiskt inte göra sådär. Du måste ha godkännande för din bostadsrätt. Och så
ja, just det.
Så de håller på att strypa det där i många länder. För att det är en hel... Om det verkligen skulle slå igenom och bli de facto liksom det är så man bor när man åker utomlands, du dödar ju en hel bransch.
Ja.
Så istället för att gå från så här att ha en hotellkedja som tjänar 1 miljon och betala skatt på det.
Mm. Så har du 1 miljon.
Så har du 1 miljon lägenheter som tjänar 1 krona och inte betala skatt på det. Du tar ju bort.
Ja.
Du tar ju bort en jätteinkomst för stat och sånt där också i det här.
Ja, det
sitter en massa privatpersoner istället och tjänar så lite så de behöver inte skatta på det.
Och det är därför...
I Spanien vet jag att de har gått ganska hårt åt det och läst en artikel om att de säger om det finns typ 10 000 lägenheter som hyrs ut. Så här, vi ska nog kontakta dem och säga att ni inte får det.
Ja. Ja. Men det är så här disruptive. man gör, alltså vi gör ju egentligen samma sak som vi alltid har gjort fast på ett nytt sätt.
Exakt.
Det är verkligen som Uber. Det är en vanlig gammal taxi fast på ett helt nytt sätt.
Man förenklar det, man automatiserar det, man gör det liksom mer lättillgängligt och... Mm.
Och så att det blir billigare.
Och just det där att man liksom lägger det på att det blir någon sorts att folk så här delar med sig av det de har istället för att man köper då ett, ja men just Airbnb, det klassiska då, men även Amazon har såna grejer där man kan så här sälja sina egna, där man kan sälja begagnade böcker och sånt där.
Eller, ja, så ja, absolut. Du lägger upp på varian där, så lägger du upp en egen annons, då finns det ju så här buy from Amazon, buy from new.
Ja, så det blir mer att det blir mer att man förenklar hela den här liksom, att alla kan köpa och sälja av varandra. Jag tycker det är skitcoolt.
Men alltså, jag förstår
att folk tycker det är lite jobbigt.
Sen kan man ju säga så här, ur miljöaspekten så måste det vara bättre.
Alltså, ja, så, alltså, att man lånar,
att man
utnyttjar resurser som finns.
Jo, men som det här med bilarna nu som du tog upp. Mm. Alltså det måste ju vara enormt bra för stadsmänniskor som annars skulle köpa en bil som för det mesta skulle stå eller använda sig
med. Resurshanteringssynpunkt, så är det klockrent.
Precis.
Det är som en gigantisk carpool liksom.
Ja. Det är riktigt häftigt faktiskt.
Man blir deppig när man åker, sitter i bilkö varje dag och det sitter en
i varje bil.
I varje bil. Ja. Står och brummar.
Mm. Så det är... Definitivt. Och nu vet jag inte exakt vart alla lyssnare sitter, men eftersom vi sitter i Stockholm och har liksom det här ständiga problemet med just, alltså det är ju lite sådär geografiskt beroende såklart.
Det är det nog.
Det lär det vara. Men ja, jag ser Car2Go som en riktigt smart uppfinning.
Det påminner mig om, jag måste berätta en jätterolig historia här som jag kommer att tänka på just när vi pratar om det här och hur man kanske ser problem på olika sätt. Här i stan så reagerar inte jag om jag sitter en halvtimme i kö. Kommer ner till en mindre svensk stad och helt plötsligt utbrids den här taxichauffören en massa svordomar. Så här, nu är det kö igen. Och jag kollar ut genom fönstret och ser två bilar där liksom. Så han menade på att nu var det ju kört, för det här var ju flera minuter. Han bad ju om ursäkt liksom, för att han hade tagit fel väg och det var lite kö och sådär. Jag ser liksom två bilar, vad är problemet?
Precis, vi är inte från samma ställe.
Nej, men det gäller ju
här, man är också van sig vid hela grejen med tullavgifter och sånt där.
Ja.
För det var, jag var i Sundsvall i helgen, där var folk så här extremt upprörda för de byggt en ny stor bro där. Mm. Det kostar 9 spänn att åka på den.
Ja,
och det är många så här som har ren liksom jävlighet, bara nej, jag vägrar åka på den här bron. Jag kommer aldrig åka på den.
Nej.
För att de tycker liksom vi dubbelbeskattas, bla bla. Det är också roligt, för den här diskussionen har man också...
Ja, men den har vi redan
haft. Nu har man vant sig lite.
Ja. Men den diskussionen hade vi ju här också initialt sett.
Så
det handlar ju om acceptans och att ju, nej men som uppkopplingar, det blir mer och mer fart i uppkopplingar, vi blir mer och mer bortskämda, videotjänster, vi hyr saker, vi... Så den konsumtionen så där, man tittar framåt.
Jag längtar till den dagen, eller jag längtar efter något så här nytt, coolt, häftigt startup som så här, som skulle göra det sexigt med carpools.
Mm. Mm.
Alltså ja, men på riktigt nu i Stockholm när det, och i andra städer också, det är så mycket köer. Alltså något jävligt snyggt, cleant, gränssnitt, enkelt, det är smidigt, det känns lite häftigt. Man ska känna sig lite så här, känns som att man är lite så här i framkant för att man åker en carpool. Det ska inte kännas som att man så här sitter och trängs i en bil, utan man ska känna sig, fan vad coola vi är som sitter fyra i den här bilen.
Men hade inte Uber en sån här samåkningstjänst också?
Ja, fast det är inte riktigt, det är inte en samåkningstjänst. Det är egentligen bara ett sätt att komma runt lagen, som jag har förstått deras paketering av delar. Men det kräver ju att du når en kritisk massa på något sätt. För varför skulle jag vilja åka med okända Ove liksom?
Nej, men det måste ju bli...
Det måste ju bli coolt, jag måste ju vilja åka. Cool, liksom. Men här kanske det är direkt en idé för någon. Nej, det är service i bilen.
Nej, men som Uber, det känns lite coolt.
Absolut.
Jag har använt en gång, för man var ju nyfiken liksom. Ja. Så här, ja, det var som att åka taxi.
Ja, det var inget speciellt.
Ja, det var som att åka taxi.
Ja. Det är inte så att folk tittar och pekar på det.
Och det är så, jag vill bli lurad på samma sätt. Mm. Vad är det, carpools? Ja. Fan, jag måste testa med carpools. Mm. Det verkar häftigt. Mm. Sitter man där och tänker så bara, fan vad häftiga vi är.
Men det borde man kunna säga intressegruppera liksom. Vi som gillar ju att
vägg eller så här, vill man sitta ensam en timme i kö, eller vill man sitta tillsammans med tre polare som gillar att prata om tv-spel?
Jag skulle säga du som gillar tv-spelarna, så här, tv-spelsskärmar i bilen.
Fast det tror jag inte blir någon bra.
Ja, men så kan du gamea hela vägen till jobbet. Men, är det kö, då är inte det något negativt i och för sig.
Vem ska köra då?
Någon som tycker det är kul att köra bil.
Ah, okay.
Ja, okej. Då kanske man kan hacka till bilen så att den styr sig själv.
Ja.
via de här protokollen.
Men, ja, men det är lite, ja, men, allting hänger ihop, uppkopplade prylar och grejer, det är såklart.
Ja, det är väl de stora trenderna naturligtvis.
Ja, ja. Att, och, i och med alla, alltså den röda tråden som jag ser, alla de här tjänsterna har ju en fantastiskt bra app i bakgrunden också. Mm. Alltså i förgrunden, rättare sagt. Alltså hur man presenteras för tjänsten är ju väldigt viktigt. Sen att, precis som du säger, jag vill testa det här då. Jag vill köra en Uber.
Mm.
För det var en schysst app, snyggt paketerat. Ja. Då sätter du dig och bara, aha, du har en taxi. Och då är det just det här liksom formatet, hur man packar upp det. Man känner att,
ja, att man känner sig lite häftig. Liksom.
Ja.
Lite
modern. Jag tänkte vi skulle lämna våra kära lyssnare här och nu med varsin stor trendspaning inför hösten här. Vad är våra som de allvetande orakel vi faktiskt är då? Så, ja, vad har vi för någonting? En från varje idag och sen tackar vi för oss.
Wow. Okej, nu pratar jag om mitt område då, det som jag jobbar med till vardags kan man säga då.
Mm.
Och då är det fortfarande, det har varit det i några år nu, men det är fortfarande automatisering.
Ja.
Vad gäller IT, liksom. Ja. Sluta, gör grejer, manuellt. Och man tycker att så här, man borde ha slutat med det, man har inte det.
Nej.
Men man borde, nu borde man göra det på riktigt, tycker jag.
Ja.
Automatisera bort skiten och göra något roligare.
Ja.
Jag tänkte säga ungefär samma sak, men jag tänkte säga liksom att...
Ja, det är taget.
Ja, det är taget. Ja, nej men... precis, jag... Det var egentligen...
Snodda han in
igen. Gör om IT-avdelningen till liksom en mer rolig beställaravdelning. Där man istället fokuserar på den typen av jobb istället för att om det blir samma sak eller pilla inte.
Man har ju sagt det i 10 år.
Ja, det är ju det som är kul. Men nu känns det mer som en verklighet. Det känns enklare.
Varje år blir det lite enklare att faktiskt göra det på riktigt.
För det, tittar man på varje bolag så har de ju redan någon liten fot inne i den liksom, typen av tänk. Och den, alltså, eller man kanske lämmer betala för tjänster som man inte nyttjar, som man lätt skulle kunna gå över till. Med en hybrid till exempel. Trendspaning. Paketera alla tjänster i appar, snyggt. Så att det blir coolt att använda det också.
Ja, jag har ju någonting jättefluffigt på mitt bord. Det är ju att man ska jobba mer modernt. Och då till kollegorna i branschen här omkring så är det ju definitivt att lära sig. Kanske någon sån här tillitsövning, med att man står så här så ska man luta sig bakåt och någon ska fånga en. Kör ju lite mer sådana, fast man ska tänka att de där som lutar sig bakåt, det är användarna. Vi ska låta dem luta sig jäkligt mycket mer bakåt och vi kanske inte alltid ska vara där och fånga dem heller. För de jobbar ju olika och det moderna arbetssättet tror jag är olika. Det är individuellt. För att om någon säger att vi ska göra det på ett visst sätt, då blir vi bara så produktiva. Men när vi nu kan använda en större arbetsmängd och istället följa upp och se hur kan man följa upp resultatet av det här fria. Hos mig på Microsoft, där har vi länge pratat om DNA, det nya arbetslivet. Och jag tror det är dags att realisera den för IT-avdelningen. Liksom släppa kontrollen, fast inte uppföljningen. Det är inte riktigt samma sak. Man ska inte bara släppa allt in för våg, men det tror jag är höstens stora... att man ska börja jobba på.
Vissa jobbar bättre i horisontal läge än andra.
Absolut. Tack så mycket.
Ja.
Tack så mycket.
Tack.